välkommen till ett nytt avsnitt av Bayer Agropod, avsnitt nummer 18. Och det här kommer också vara det första av tre avsnitt i en miniserie som vi kommer att ägna åt historien av svensk växtskyddsanvändning.
Tunnor med giftigt avfall, rester av växtskyddsmedel och förpackningar skulle brännas eller grävas ner. Det blev både en eye-opener och en game-changer för växtskyddet i Sverige.
Jag heter Martin Holmberg och för att hjälpa mig reda ut historien som vi kommer ta oss igenom idag så har jag hjälp av teknikagronom Hans Hagenvall. Välkommen Hans!
Tackar, tackar!
De som är verksamma inom den svenska växtskyddsbranschen, de har ju utan tvekan koll på vem du är. Men hur skulle du presentera dig för våra lyssnare som inte har träffat eller lyssnat på dig tidigare?
Ja, jag är utbildad teknikagronom på 1970-talet och sedan dess har jag jobbat med växtskydd i olika former hela tiden. Jag har varit på SLU, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Hardy och på branschföreningen Svenskt växtskydd. Och numera är jag konsult inom detta område.
Så man kan utan tvekan då säga att du har en bred kompetens inom växtskyddsfrågorna från många års arbete med det här. Så du blir ju en perfekt gäst för vår miniserie. Och vi tar och börjar på en gång. Och när man går in i sådana här historiska perspektiv så ska vi ju, som man säger bör, då, börja med att backa bandet. Och jag var nog en aning naiv inför dagens avsnitt här och tänkte att vi skulle ta avstamp någon gång på 1950-talet eller så. Men du ville backa hela vägen bak till de gamla grekerna. Och varför gör vi så?
Jo, för att flera av våra växtskyddsproblem är kanske 10 000 år gamla. Så fort man började odla gräs i monokulturer, oavsett om det var ris, majs eller något annat, eller var i världen det var, så fick man problem med skadegörare. Till exempel i Gamla testamentet beskrevs det hur Guds vrede gick ut över egyptierna och deras farao. Stora gräshoppsvärmar som åt upp allt i sin väg förmörkade skyn.
Kan man då förenklat kanske säga att under en stor del av historien här så har man haft samma typ av lösningar för att hantera samma typ av problem?
Ja, det kan man kanske säga. Och stora problem med skadegörare har man ju haft i odlade grödor. Och kommer vi in på slutet på 1800-talet så handlade det mycket om bladmögel i potatis i Sverige och i övriga Europa, och det låg bakom en hel del av utvandringen från Europa till Nordamerika. Bland annat från Irland, men som sagt också från Sverige. Och vi började använda växtskyddsmedel i Sverige, bland annat koppar och svavel som man använde i frukt och potatis. Troligen var det efter förebild från vinodlingarna på kontinenten, där man hade använt samma och liknande medel i vinodlingarna. Ja, det inom citationstecken naturliga ämnet nikotin användes också redan då mot insekter. Och det var hästdragna eller manuella sprutor och pudror man använde. Ja, pudrar, det är en maskin för spridning av pulver.
Jag är osäker på hur det är, om det går att söka behörighet för pudror idag. Det är inte något som jag har stött på, och det var nog inte heller med på behörighetsutbildningen för växtskyddsmedel när jag gick den.
Nej, det var det kanske inte, men faktum är att min första uppgift när jag började praktisera på gård på 1970-talet var att gå runt rapsfälten tre varv med en damstrumpa som det var organiska fosforföreningar i form av ett puder. Och om man gjorde det vid rätt tidpunkt så kunde man hejda eller åtminstone bromsa rapsbaggarnas inflygning i fälten.
Jaha, okej, på så vis. Så, men om jag förstår det rätt här så har vi, kan säga så, har vi haft en stor del av de här växtskyddsämnena eller medlen som vi haft tidigare. De har utgjorts av rena grundämnen som man har ökat i koncentrationen så pass att de blir toxiska till slut.
Ja, det stämmer. Det var många syntetiska växtskyddsmedel som utvecklades, men det var först på 1950-talet. Och en del hade säkert avstamp i stridsmedel från andra världskriget då. Vi hade också betning, utsädesbetning med kvicksilver som tog fart. Det hade man börjat lite med redan på 1920-talet. Men sen kom det då många nya ogräsmedel. Till exempel MCPA, 2,4-D, 2,4-5-T, Mecoprop, TCA som då var ett jordverkande medel mot kvickrot. Amitrol som var mot kvickrot i havre och TBA. Och vi fick nya insektsmedel. Ja, DDT det hade funnits sedan 40-talet men det kom på allvar på 50-talet. Paration som var en organisk fosforförening. En typ av aktiv substans som utvecklats som stridsgas. Och vi fick svampmedel, kopparoxiklorid som också användes som gödselmedel. Det var ett svårblandat pulver som har använts för omröringstester i spruttankar också ända in i våra dagar. Och vi fick maneb mot bladmögel i potatis. Vi hade då på 50-talet en väldigt enkel form av produktregistrering där man mest tittade på effektiviteten.
Det här 50-talet, det låter ju onekligen som ett decennium med någon sorts växtskyddsboom här när syntetiska produkter gjorde entré på löpande band, får man säga. Och många av dem de känner vi ju fortfarande till som produkter som används. Och ja, en del av dem har väl förflyttat sig från att finnas i produktkataloger till att istället finnas som mätparametrar i vattenanalyser. Och det är ju givetvis inte lika positivt. Men sammanfattningsvis så tycker jag det låter som att man vid den här tidpunkten är på ett ganska friskt laboratoriehumör och lanserar nya produkter en efter en. Och vi får ändå tolka det som att den verktygslådan som växtodlaren har att jobba med på denna tid, den utgörs av en ganska bred palett av verktyg. Och hur var det sen under 60-talet? Fortsatte det på samma sätt?
Jo, det kan man verkligen påstå. Med lanseringar såsom dicamba, ioxynyl, trialat, kloridason, fenmedifam. Med den produkten då, betanol, som jag tror för övrigt finns i Bayers produkt. Portfölj fortfarande. Och ja, även isoproteron och parakvat kom då. Men också svampmedel. Till exempel mancozeb som var en kombination av maneb och sineb. Och det var en aktiv substans som hängde med länge. Och totylfluanid som var ett växtskyddsmedel men också en biocid. Och som biocid så användes den då för impregnering av trävaror. Något annat som hände på 60-talet var ju att gårdarna blev större och större och mer specialiserade. Man började fundera lite på appliceringstekniken, puderspridare och sprutor. Behörighetsutbildningen för sprutförare började så smått ta form. Ja, 1962 kom ju Rachel Carsons bok Tyst vår, där hon pekade på miljörisker med bland annat DDT som senare förbjöds i Sverige på 70-talet. När det gällde registreringen av växtskyddsmedel så uppmärksammades också hälsoriskerna på 60-talet.
Ja, och 60-talet kan väl minnas som en tid då syntetiska material gjorde intåg på många platser i samhället. Men inte bara i kemin på det viset. Vi blir påminna när vi ser tv-serien Historieätarna till exempel om hur man plötsligt hade både bestick, muggar, man hade kläder och ja, det mesta som man kunde tänka sig att man kunde producera i plast, det utgjordes av plast när man stod där och rökte pipa inomhus. Men om vi ska återgå till växtskyddet så tolkar det som att optimismen den minskar väl något här när man börjar uppdaga de här hälsoriskerna som finns, även om uppfinningsrikedomen förvisso fortsätter att vara stor in på 70-talet. För jag förstår att när vi kommer in då i nästa decennium så nämner du en lansering av vad du kommer att kalla för ett guldägg eller en substans då som skulle komma att produceras i en aldrig skådad omfattning under de kommande 50 åren.
Ja, det stämmer. På 70-talet fick vi många nya ogräsmedel. Bland annat metamitron, etofumesat, metribuzin, bentazon, cyanazin, bromfenoxim, klopyralid och så guldägget och glyfosat. Ett riktigt fynd skulle det visa sig. Vi fick också nya insektsmedel, till exempel metoxiklor, fenitrotion och pyrimikarb. Och exempel på nya svampmedel var då var Benomyl, Tridymorf och Triadimefon. Sen var det en annan sak. I mitten av 70-talet så rekommenderade ansvarig myndighet fortfarande att rester av växtskyddsmedel och förpackningar skulle brännas eller grävas ner. Och vid BT Kemi i Teckomatorp, där växtskyddsmedel tillverkades, hade tunnor med giftigt avfall grävts ner. Och när man upptäckte detta så fick det stor uppmärksamhet. Man kan nog på ren svenska säga att det blev både en eye-opener och en game-changer för växtskyddet i Sverige.
Här på 70-talet så var ju du också då mitt i din utbildning här till teknikagronom. Gjorde du avtryck redan på den tiden?
Ja, så stora avtryck vet jag inte om jag har gjort under min tid, men mitt examensarbete det handlade om att göra konditionstest av lantbrukssprutor. Och det blev en föregångare till dagens obligatoriska funktionstest. Sen när det gäller registreringen av växtskyddsmedel så uppmärksammades också miljörisker.
Ja, intressant. Och både utvecklingen av en bra appliceringsteknik och fortsatta uppvaknandet av miljörisker, det kommer vi få anledning till att återkomma till lite längre fram här i vår serie. Och hittills har vi ju gått igenom en stor del av vad en nostalgiker skulle kunna kalla för växtskyddets guldålder, kan man väl kalla det för. Många produkter att välja på, en stor verktygslåda och en mycket liten reglering av den. Där vi står nu och tar avstamp inför nästa avsnitt, där väntar 80, 90 och 00-talet, där vi kanske inte kommer fokusera riktigt lika mycket på nya substanser, men desto mer på reglering och politik som gör inträde i den här arenan på ett betydligt mer omfattande sätt än vad vi skådat tidigare. Så med det så skulle jag vilja framföra ett stort tack för idag till dig, Hans.
Tack, tack.
Och ett stort tack även till dig som har lyssnat här på det 18:e avsnittet av Bayer Agropod. Håll utkik efter nästa avsnitt där vi fortsätter med vår tillbakablick. Vi hörs då!